Det är fredagen den 13 och det är en väldigt tur att vi spelar in i förväg. För när vi spelar in så finns det faktiskt ingen anledning i världen att vi ska drabbas av otur.
Vi och spelar ju in före för att vi ska kunna sätta oss i våra säkra rum, så att säga. Våra skyddsrum.
Ja, precis.
Under själva fredagen.
Gör vi. Vi borde sätta oss i en myssoffa på fredagar. Men nu är det hög tid att inte bara välkomna er, för det har jag för mig att jag gjorde, utan välkomna Linus Bylund från Sverigedemokraterna.
Tackar, tackar.
Och Dick Eriksson från den eminenta nättidskriften Samtiden.
Tusen tack.
För er som inte har lyssnat eller tittat på podden förut så kan jag nämna att vårt namn Samtidigt anspelar på Samtiden.
Just det.
Att vi är liksom samtidens förlängda verbala arm.
Men vem är du? Mm.
Jag heter Erik Dahlin och jag har varit politiskt engagerad sedan tidiga tonår.
Centerpartiet och Nydemokrati.
Ja, jag har aldrig varit engagerad i Centerpartiet. Så nej. Mycket måste jag...
Så mycket svartfot är det inte.
Nej, precis. Jag är inte riktigt involverad som den här Albert Speer var, som vi tog upp i onsdagens... Jag har varit väldigt, väldigt oengagerad i Centerpartiet. Jag har överhuvudtaget inte närmat mig dem på medlemsnivå, om man säger så. Däremot har jag lagt min röst på dem. Och det är illa nog.
Det låter som en dåres försvarstal.
Räcker med försvarstal. Då ska vi se. Let's get down to business. Vad heter det på svenska?
Låt oss gå ner till affären. Va? Det är det betyder.
Precis. Jag tänkte att vi skulle prata om migrationen och vänstern. Jag har gjort en spaning.
Det har vi aldrig pratat om förut.
Nej, precis. Nej. Men jag har gjort en spaning nu efter USA-valet också. Och min spaningen är följande, att både det svenska riksdagsvalet och det amerikanska presidentvalet var jämna val. Nu kan man ju säga det att det finns ju en stor icke-socialistisk majoritet i riksdagen. Men Liberalerna och Centerpartiet hade ju faktiskt kommit ut lite grann som smygsossar innan valet. Sen var det ändå förvånande det de gjorde, att de röstade nej till Ulf Kristersson och släppte fram Stefan Löfven. Den såg man inte riktigt komma. Men hur som helst, det står ju, om man nu tar det konservativa blocket mot resten, så är det ju väldigt, väldigt jämnt. Och det ser man ju på opinionsmätningar nu, att nu är det lite fördel för konservativa blocket, men vi kan nog förvänta oss att 2022 kommer bli ett väldigt, väldigt jämnt val. Och USA-presidentvalet var ju också väldigt jämnt. Det var väl lite drygt 70 miljoner röster, nästan 71 mot 73, eller 74.
Ja, just det. Och ännu jämnare då, eftersom det är på delstatsnivå som avgör. Så vi får se här hur det blir till slut. Men förmodligen kan det bara vara några 10 000 i två eller tre delstater som avgör.
Ja. Och en annan spaning är att...
Vad var den första spaningen?
Spaningen var att båda valen var väldigt jämna. Mm. Och att nästa spaningen var att de...
Det är ett faktum med den spaningen, får jag säga.
Ja.
Ja, förlåt.
Jag spanade i tidningen.
Ja, jag förväntade mig någon briljant grej bara.
Nej, det kanske
var dumt av mig.
Ja. En annan observation då, det är att vänstern vann bägge val.
Mm.
Och en tredje observation, det är att invandrare röstar vänster. Det gäller både i Sverige och i USA. Och jag var nere på sån nivå att jag hittade någon sida, de har gjort en undersökning nu inför valet, alltså i USA, inför presidentvalet nu. Jag tror de hade gjort undersökningen i september, oktober. Där de hade brutit ner stöden för de olika för bägge presidentkandidater på dels då det vanliga Hispanics och African American och Asian, men nu var de nere på liksom varifrån Asien kom de här personerna.
Ja. De är väldigt fixerade.
Så det var väldigt, de är superrasfixerade. Ja. Jag gillar det. Nej, det gör jag inte, men det är väldigt intressant ändå. Och läsa. För att då tänkte jag så här, men japaner, de kan väl rimligen inte vara vänstervridna. Alltså, om man tittar på styrelseskicket där, det är ju nationalkonservativt. Alltså, en socialist som sa att nu ska vi öppna gränserna här för, för asylinvandring och vi ska höja skatten och vi ska öppna dagis och man ska ha pappamånad och du vet, de skulle ju kanske inte bli avrättade men det är nästintill i alla fall. Verbalt avrättade om inte annat. Och då, ja, det ska vara intressant att se japaner rösta när de flyttar till USA. Nej då, då var det, jag tror att det var dubbelt så många som stödde Biden som stödde då Trump.
Men är det människor som har flyttat från Japan eller är det människor som har föräldrar som har flyttat till Japan från Japan? Det är ju ändå en väsentlig skillnad i kulturell.
Ja, nu kanske jag är inte förberedd på den frågan.
Nej, i USA så anger man normalt etnicitet.
Jag menar
och det är alltid så att man avger det själv.
Ja.
Det är ju därför en senator i USA kallas Pocahontas. Av Trump eftersom hon har angett att hon var indian. Mm. Men det var hon inte.
Nej.
En tjugondel eller något
sånt. Ja, precis. Ja. Så att där får man, i USA får man ange själv. Men det kan vara problemet som det är kvoter då på universiteten så kan man ange då att man har en andel av någon minoritet så kommer man lättare in. Liksom.
Det var därför man hade gjort det som jag förstår det.
Ja, det kanske var så det var jag till och med. Så att när, om de har kryssat i Japan då är det både och tror jag. Både att man är japan eller har haft japanska föräldrar.
Ja, precis.
Ja.
Men sen läste jag också.
Men då tycker jag menar då är det inte lika konstigt. Alltså om du kanske det kanske var din farfar som flyttade från Japan till USA. Då är ju du amerikan och så tillhör du en inom citationstecken minoritet och då formas du av det i den kontexten, USA-kontexten. Och då kanske du blir demokrat av olika skäl.
Ja, men jag läste också faktiskt om du var kan det ha varit gruppen vietnameser. Nu, som vanligt så spekulerar jag utan
ja, det är faktat mycket 100%. Killgissningar.
Ja, mycket ja, men det har jag ändå läst där.
Ja, båtflyktingarna, de var ju höger. Va?
Ja, alltså det är så här, de som första generationen är mer höger än andra generationen.
Ja,
från
ja.
Vietnam?
Mm.
Jag tror att det var det.
Ja, men det blir rimligt.
Ja,
för de flyr från kommunister.
Ja, just det. Vi tog en konstpaus. Jag har i alla fall för mig att vietnameser var mer höger i första generationen än i andra. Men, och det stod också att det kan vara så att, och det här var ju undersökningar nu, det var ju inte liksom i Vietnamkrigstid. Mm. Men de spekulerade i att det kunde vara att de hade attraherats av Trumps anti-Kina-retorik. För Vietnam och Kina gillar inte varandra riktigt. Va? Så det kan ha varit något sånt. Men jag tycker ändå att det är intressant det här. Alltså antingen, om vi tar gruppen japaner. Antingen är det så att de som lämnar Japan redan från början har en vänsteruppfattning.
Mm.
Och tycker att här kan jag inte bo kvar. För att här vill man inte ha massinvandring av muslimer. Och man vill ha låga skatter och man gillar sitt land. Så nu måste jag flytta.
Man måste jobba hårt.
Man måste jobba
jag tror
hårt.
Det är på något rimligt spår i alla fall. Ja. Jag ska dra min sen.
Mm. Eller så indoktrineras man på ett eller annat sätt när man kommer till ett nytt land och faller in i den här identiteten av att vara invandrare och då ska man vara vänster.
Jag tycker att den där första idén var ganska bra. Det är väl bara att titta på Sverige. Alltså, vilka delar av Sverige har du mest bondförnuft och konservatism?
Var någonstans? I Sölvesborg?
Ja, men liksom, vilken typ av orter? Jo, det är små orter. Ute i inte på landsbygd nödvändigtvis, men i alla fall små orter. Vilka jobbar på Sveriges Radio? Jo, människor som har flyttat från de orterna till Stockholm för att de inte känner sig hemma. För de är ju kränkta av själva kontexten. Att de lever i ett samhälle som fungerar och att det är viss social kontroll och sådär. Och det är sannolikt att det är samma sak när man lämnar Japan. Att de som lämnar Japan, inte alla naturligtvis, men att det finns en överrepresentation av människor som känner att det här landet passar inte mig därför att det är för ordnat. Det funkar för bra.
Mm.
Jag vet inte.
Ja, vad ska vi göra då? Ska vi flytta till Japan eller hur ska vi tackla det? För min slutsats för Sverige är ju exakt likadan och det har du hjälpt mig Dick att ta fram lite siffror. Hur såg det ut här bland invandrargrupper?
Ja, vallokalundersökningar delade inte upp så tydligt, men däremot så gör ju SCB då i sina större halvårsundersökningar av partisympatierna, och där är det ju så att sossarna har bland utrikesfödda män nästan 50% och bland inrikesfödda män 25%. Så det är ju en klar skillnad där, samma sak för Miljöpartiet. Andra partier inte har en sån övervikt.
Så det kan alltså ha avgjort val. Om vi leker med tanken, allt annat lika, vi leker med tanken att vi inte hade haft någon invandring av större storlek, om man säger så, då hade det konservativa blocket haft klar majoritet i Sveriges riksdag då?
Ja, större andel, ja, precis. Mm. Nej, men det framgår ju också i kommunalvalet, där man ju då har rätt att rösta när man har varit skriven i 3 år i Sverige. Så att man får rösta även om man inte är medborgare, så har ju vänstern ett större utslag. Eftersom många som bor i de här förorterna röstar då på röda partier.
Om vi ska leka den här butterfly-effekt-leken som du vill leka nu. Att vi ändrar på förutsättningar i dåtid och tänker vad hade hänt. Då hade ju det konservativa blocket bara varit 2 partier till att börja med.
Ja, så är det ju.
För att jag hade ju inte brytt mig om politik om inte det var så att de var så kapitalt misskött. Och då hade det, och det, självklart då med tonvikt på migrationspolitiken. Så jag gissar att Sverigedemokraterna inte hade funnits. Mm. Om ditt scenario hade varit gällande.
Mm. Nej, men så är det. Jag hade inte gått med Ny Demokrati heller.
Nej, men Centern hade du kanske stannat vid.
Centern hade jag kanske röstat på fortfarande då. Om man säger nu, om man nu ska dra ut den här linjen, att man ska extrapolera exakt den här utvecklingen. Om man tar det första steget att vänsterpartier kom till makten genom någon sorts allmän masspsykos där 1968 och kom på att man skulle välkomna folk från vitt skilda kulturer, och i steg 2 då så hjälper de här människorna vänstern att behålla makten.
Mm, ja, så är det.
Så är det. Mm. Men nu är ju inte utrikesfödda och muslimer nu, det är ju, man kan ju inte jämföra en norsk person och en muslim på samma dag. Men, norsk muslim, precis. Men om vi tar muslim från Mellanöstern, glömde tillägga det. Så att man ska inte liksom säga att invandrare är en och samma grupp heller. Men om vi leker med tanken att de här grupperna som nu röstar fram vänsterpartierna, om de får egen majoritet, var hamnar vi då?
Då är vi ju såklart på ett jäkligt dåligt läge. Men jag skulle vilja lägga till dina scenarion där som du inledde med, att det är inte riktigt sant att det är helt jämnt, eller det beror på hur man ser det. För att om man tittar på partierna i kammaren i Sveriges riksdag, då är det helt riktigt så att det ser ut att vara väldigt jämnt mellan de som säger sig tillhör det konservativa blocket, eller den konservativa sidan ska jag säga. Det blågula blocket heter det ju. Mm. Och de som stöttar statsministern. Det är helt korrekt. Men om du tittar på väljarnivå så är det ju inte alls så. Därför att inom till exempel Socialdemokraterna så finns det fortfarande ganska mycket, åtminstone måttligt konservativa väljare. Och det är därför Socialdemokraterna ideligen gör de här utspelen, att nu ska vi skärpa till migrationspolitiken, vi ska få bukt med gängbrottsligheten och vi ska göra ditten och datten.
Och det är oacceptabelt.
Och det är allting oacceptabelt. Ja, och sådär. Det är ju för att hålla de väljarna nöjda. Men jag menar att det krävs inte mycket för att vi ska få en drastiskt ändrad parlamentarisk situation. Det krävs egentligen bara att vi har någon sorts uppvaknande hos människor. Och det är min gamla käpphäst då, att folk behöver veta mer vad politik är innan de går och röstar. För att tyvärr så är det så att Socialdemokraterna har ett antal procent av sina röster som inte förstår vad de röstar på. Framförallt Socialdemokraterna, men även andra partier. Och det finns väldigt mycket fler konservativa och förnuftiga väljare än det finns motsatsen i Sverige. Det är helt övertygad om. Det är bara det att det är trögt, man gör som man alltid har gjort. Farsan röstade på sossarna, då ska jag också göra det. Jag har kört truck Därför måste jag rösta på Socialdemokraterna och så vidare och så vidare och så vidare. Jag menar att maktförhållanden i Sverige är mycket mer till det blågula blockets fördel än vad man ser i parlamentet.
Ja,
precis. Jag ska lägga till där. Det finns väldigt få, om inte noll, personer som röstar på KD, M eller SD som inte tillhör den liksom fåran.
Nej, just det. Det finns ju ett motstånd så som den allmänna debatten ser ut. Mm. Så finns det ett motstånd att rösta på de partierna. Mm. Man blir mera ifrågasatt när man gör det än om man röstar sossar eller Vänsterpartiet. Det är liksom det naturliga. Men samtidigt så är när du säger det där så kommer jag tänka på att i USA så är det vanliga mantrat från demokratiska partiet att det är så många då lågutbildade som inte förstår att demokraterna är det rätta partiet utan de röstar på republikanerna som inte skulle vara det bästa partiet för de som tjänar lite pengar eftersom de vill ju ha bidrag och höga skatter och så. Så att det där är ju... det beror på...
Fast
det,
å andra sidan, jag måste ändå vända mig mot bilden som vi ibland hjälper till att sprida här, att demokraterna är vänsterextremister, för det stämmer att det finns sådana ådror och det stämmer att det finns sådana strömningar inom det demokratiska partiet. Men det finns också demokrater i USA som är väldigt förnuftiga jämfört med den mest negativa bilden man skulle kunna
hålla upp. Det man ska komma ihåg, det är ju det. Det är ju bara två partier. Så att var och ett av de här innehåller nästan 50% av befolkningen och då blir de ju naturligtvis väldigt breda som partier.
Och det gäller ju faktiskt Socialdemokraterna också. De är mer en paraplyorganisation för folk som identifierar sig som sossar än vad de är ett parti. Mm. De är egentligen flera mindre partier ihopslagna till ett, därför att de har... Alltså en riktig högersosse och en riktig vänstersosse, de har inte mycket gemensamt. Alltså. De röstar på samma parti, men mycket mer är det inte. Och därför menar jag att det finns en utbildningsgärning att göra här. Det finns ganska många som röstar på partier som inte företräder deras åsikter överhuvudtaget. Företrädesvis socialdemokrater, men även andra.
Ja, och den utbildningen ska man kanske inte överlåta till ABF.
Jag tänkte att den utbildningen gör vi ju nu, ja, bland annat.
Ja, det är ju så. Jag skulle vilja göra ännu en lyckad liknelse.
Det brukar alltid bli riktigt bra.
Ja, bra. Säg att man har en tennisklubb. Och sen får man in några medlemmar som är väldigt engagerade, men de gillar den här lite mera, vad ska jag säga, lägre stående sporten badminton. Nu skämtar jag, spelar själv tennis, det är därför jag hyr.
Spelar du inte badminton också?
Nej, fjädertennis hoppar jag över. Eller vad man ska
kalla
det.
Jag tycker det är kul annars.
Ja. Ja, men så kan man finna sådana som dig då, som tycker att det är lite kul och ni är lite högljudda och liksom står och tjoar och kimmar och
anklagelser.
Ja. Vi tar inte dig, vi tar någon annan. Du förstår grejen. Badmintonspelare kommer in och spelar både tennis och går med på att spela tennis, men tycker men badminton, kan vi inte ha en badmintonkväll? Får man in en liten hörna, man gör en fredagkväll liksom, spetsar upp badminton, äter, spelar badminton och sen så, nej, men då får man helt plötsligt in en person i styrelsen och då börjar han föra agendan att vi ska in fler badmintonintresserade i vår klubb här. Man spelar fortfarande tennis, men fler och fler badmintonintresserade kommer in och engagerar sig i styrelsen. Helt plötsligt har man en majoritet bland medlemmarna.
Och då ryker tennisen av världens väg.
Och då har dessutom den här styrelsen ändrat medlemsstadgarna. Så att det förut kanske fanns något sådär att man skulle genomgå något tennisprov för att bli medlem. Men det tar man bort. Man sänker medlemsinträdesavgiften och man gör det lätt för folk att komma med. Ja, sen 10 år senare så spelar man inte tennis längre utan spelar man badminton. Jag vill se liksom en stor risk i här att alltså jag tycker man borde skriva in i både den svenska grundlagen och den amerikanska konstitutionen att vi ska inte ha någon invandring. Eller så, om vi ska ha det så ska vi ha, så får de komma hit, men de får banne mig inte rösta. För det här är ett sluttande plan. Mm. Vi kan ju stånga oss blodiga. Mm. Och kanske lyckas övervinna någon enstaka här och där som tycker att ja, men det kanske ändå är bra att var och en tar hand om sig själva, och kanske finns en risk, eller alltså var och en gör så gott den kan, ska jag säga. Mm. Det kanske inte är så bra att man plundrar välfärdssystemen genom kriminella aktiviteter. Det kanske inte är så bra att islamister springer runt på gatorna. Det kanske inte är så bra med identitetspolitik. Men det hjälper ju inte, för att man öser in folk som hamnar i den här follan ändå. Varannan utländsk född man röstar på sossarna. Mm. Sug på den karamellen. Så släpper man in 200 000 per år som säkert någon gång kommer få rösträtt. Det är en omöjlig uppgift. Mission impossible.
Mm. Jag skulle vilja säga så att de som inte anpassar sig och ställer upp på det svenska systemet, de ska naturligtvis aldrig bli medborgare.
Nej, men exakt. Där har vi nyckeln. Alltså, mm. Sverigedemokraterna vill ju att det ska vara en väldigt lång period från att man kommer till ett land tills att man kan bli medborgare. Därtill så ska man inte ha begått brott. Man ska ha försörjt sig själv merparten av den tiden. Man ska klara prov i svensk historia, svensk kultur, svensk samhällsliv, svenska språket inte minst.
Gärna en lojalitetsförklaring också.
Självklart,
att
självklart.
Jag ställer upp på den svenska
det är
riksdagen.
Det ska gälla även om man kommer in i landet, tycker jag. Mm. Alltså, tycker du till exempel att islam står över det land som du har valt att flytta till grundlag, då kan du välja ett annat land att flytta till.
Exakt. Va? Och här måste man ju bli mycket tydligare. Integrationspolitik betyder ju länge att svenskar ska integreras i islam lika mycket som muslimer ska integreras i det svenska. Det var ju länge fram till, jag skrev om det i min blogg på 00-talet, att så här står det Migrationsverkets hemsida,
ja,
att svenskar ska bli lika mycket araber som araber blir svenskar.
Det är ju groteskt. Men det är ju grundtesen i mångkulturalismen.
Ja, och det är fullständigt groteskt. Så där behöver man verkligen från den politiska ledningen bli tydlig med.
Men jag ska vara tydlig med en sak, bara så att det inte blir missförstånd här. Jag håller med dig. Alltså, vi skulle kunna skriva in i grundlagen att vi sysslar inte med flyktinghjälp via asyl. Utan vi fördelar de resurser vi vill hjälpa flyktingar med på ett annat sätt. Det vill säga hjälp på riktigt till människor som faktiskt behöver pengarna. I den mån vi har råd. Så att ja, vi skulle kunna säga åtminstone
så här skulle man kunna göra. Att, om man ska ha det i grundlagen, för där måste man ju vara liksom tydlig på ett sätt som gör att man inte behöver ändra sig. Och då ska man säga att svenska skattepengar får inte användas till annat än svenska medborgare. För då skulle man kunna göra det jag skrev i en bok på 90-talet. Det vill säga, jättegärna bistånd. Och på den tiden var det en diskussion om att höja det från 1-2% av BNP. Liksom vill en del partier göra. Och jag sa gärna det, men det ska vara frivilligt insamlat. Mm. Att de här pengarna ska svenska medborgare själva vilja avsätta till med hjälp i utlandet. Det finns ingen anledning att svenska staten med tvångsmetoder ska ta av medborgarna pengar och skicka ut dem i världen.
Nej, jag håller med. Man skulle kunna ha en ruta i deklarationen.
Ja,
helt enkelt.
Exakt.
Vill du vara med och betala det här kalaset?
Precis. Så drar vi 3000 extra.
Ja, nej, men så här, man måste nästan väga sina ord på guldvåg här. Men det är en infekterad fråga.
Vill du säga något orimligt?
Att skriva in i grundlagen att...
ja, det tyckte jag var bra.
Ja.
Lite. Vi vill ju fortfarande naturligtvis kunna vid behov ha arbetskraftsinvandring.
Ja.
Vi vill fortfarande ha kärleksinvandring ibland och sådär.
Ja. Ja, men jag skulle inte bli förvånad. Alltså, mina föräldrar bodde 15 år i ett annat land utan att bli medborgare. Led de psykiska men över att de inte fick rösta där då, eller?
Men fick de bidrag?
Nej, inte en krona. De fick köpa sitt boende och deponera 1 miljon kronor på ett bankkonto för att överhuvudtaget bli insläppta. Så den typen av invandring har inte jag någon problem med. Det har jag sagt i podden förut. Jag har inte heller något problem med.
Vem har det?
Sossarna har det.
Ja, möjligtvis.
Därför att de gick ju i taket över att Oscar Sjöstedt tyckte att det var bättre att attrahera invandrare med högt intellekt än med lågt intellekt. Och det är så här, och så att din idé där att, att man inte skulle låta pengar gå till andra medborgare, ja men det sossarna kommer göra då, garanterat, det är att så fort en lågintellektuell människa har satt sin fot i Sverige, då kommer de stämpla in ett medborgarskap.
Ja,
det är 100%, jag känner de här människorna. men hur som helst, jag har inte heller några problem med att, att man upprättar flyktingläger alla liksom Libanon och så. Bara UNHCR är med och betalar och bara de inte blir svenska medborgare och bara de inte liksom ställer till några problem.
Mm. Det största argumentet för att göra så är att det hjälper fler.
Hjälpa på plats nära där de kommer ifrån. Ja.
Men vänstern vill inte hjälpa människor som har det taskigt runt om i världen. Men vänstern vill ha dels röstboskap men också känna sig goda. Och då, man känner sig mycket mer god om man har maskoten här än om maskoten inte är här. Så att säga. Mm. Jag får uttrycka mig raljant.
Men vad ska jag säga? Jag brukar vilja ha en positiv klang här i podden. Och liksom ingjuta hopp inför framtiden. Men det här tycker jag är en av de svåraste frågorna. För att, vad gör man nu när de här tennisspelarna har byggt upp den här tennishallen? Jobbat kvällar och helger, pytsat in massa egna pengar. Till och med kanske deras föräldrar var med och la grunden en gång i tiden. Så kommer det in massa badmintonspelare som ändrar verksamheten. Och som gör att de själva bjuder in fler badmintonspelare som bara omöjliggör tennisspelande framöver.
Jo, ja, men man väljer in en ny styrelse som åtgärdar det genom att skriva om stadgarna. Så att det är tennis vi sysslar med här. Om man på något sätt
det krävs ju att befintliga badmintonspelare blir tennisspelare.
Jajamän. Jajamän. Och det kommer ju hända.
Men det kan ju omöjligt ske i samma takt. Vi har ju en liksom instämpling på medborgarskap i Sverige som Vi kan liksom inte omvända människor i samma takt.
Jo, absolut.
Det kan vi, ja.
Alltså det som krävs är ju en majoritet i den lagstiftande församlingen som kan börja stifta rimliga lagar. Och de rimliga lagarna i ditt exempel är ju att i den här klubben så spelar vi tennis. Om man ägnar sig åt verksamhet som på något sätt är till för att undergräva tennis eller då framhäva badminton, då får man söka sig till en annan klubb. Man kan också få en slant för att söka sig till en annan klubb om man nu har det svårt med medlemsavgiften i den andra klubben. Man kommer inte få använda omklädningsutrymmena gratis, utan det kommer kosta, precis som för alla andra, för tennisspelarna som varit med och byggt upp det här, så har det kostat. Och så vidare och så vidare och så vidare. Precis samma saker.
Mm. Nej, men det vore
intressant. Låt oss spela tennis nu tillsammans.
Ja, men jag tror att det är väldigt frestande för både demokrater i USA och vänsterpartier, sossar, vänsterpartiet, miljöpartiet, att släppa in mer folk. För att
jag ska lägga till en sak sen.
Ja, för du tittade ju bara på vilka som är utrikesfödda. Mm. Det är mycket möjligt att en kvinna från Norge röstar på SD. Mm. Så att det är inte nedbrutet, men det man vet att statistiskt varannan utländsk man som får medborgarskap i Sverige röstar på Socialdemokraterna. Sen röstar ju säkert, du tittar ju inte på Vänsterpartiet.
Nej.
Det var ju säkert flera. Så att, så att bara där, om det bara var utländska män i Sverige så kanske sossarna, ja, de kanske skulle ha 70%.
Du menar utom europeiska.
Nej, men
utlandsfödda.
Du tittade bara på
utlandsfödda. Ja, nej, precis. Ja. Utlandsfödda finns ju norrmän och andra med.
Ja, men du tittade inte på Vänsterpartiet. Du tittade bara på Socialdemokraterna. Ja. Så att Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet skulle ju säkert, nu spekulerar
jag. Ja, de tillsammans.
Kanske ha uppåt 70%. Mm. Och titta, om man bryter ner ytterligare. Jag tror inte att de är mer sverigedemokratiskt vänligt inställda i Somalia än i Norge.
Nej.
Så att det här...
Men det här sätter fingret på det jag skulle lägga till.
Ja, lägg till det.
Jo, därför att de här badmintonspelarna, bland dem så finns det ju vettiga personer som... De har liksom blivit dit skuffade bland annat av sina badmintonkompisar då. Men de har insett att det här är ju en tennisklubb. Fan, vi får väl anpassa oss till att spela tennis. Mm. Och de får man ju vara väldigt uppmuntrande mot istället. Alltså... Man kan inte säga att alla badmintonspelare måste ut härifrån nu, utan man får skriva om sina stadgar så att de badmintonspelare som faktiskt förstår att de har kommit till en tennisklubb och kanske egentligen vill spela tennis, de har ju kommit till den här klubben för att de är trötta på badminton, de måste ju också uppmuntras. De får inte liksom hamna på en kollisionskurs med tenniskluben, för de är innerst inne så vill de bara lära sig hur spelar vi tennis på bästa sätt och hur kan jag bidra till den här tennisklubbens fortsatta levnad.
Mm. Jo, precis. Nej, men det jag skulle lägga till, jag gillar inte att prata lite i sån här omskrivningar. Jag förstår poängen och så, men det handlar om är ju att man börjar prata om värderingar, de verkliga fakta det handlar om. Sen vilka som följer dem kan ju både vara då inrikesfödda och utrikesfödda så att säga. Utan det är innehållet i värderingarna och förslagen som är det viktiga. Inte då vilken hudfärg och så vidare man har. Men det problemet här är ju att där vill ju inte vänstern göra det. De vill inte prata om fakta, konkreta förslag, utan prata om hudfärg. Mm. Och den, om man säger då att de som är anpassar sig, de är välkomna, med de som inte gör det, inte. Då säger de genast, ja, ni vet det där ordet som börjar på R. Mm. Därför att man inte respekterar de som inte vill följa reglerna.
Men det
gäller det ju verkligen. Och det här är ju, den här podden och sändningen är ju ett led i det. Att debatten måste vidgas så att vi kan få diskussionen att handla om de konkreta förslagen och fakta. Mm. Inte massa påklistrade kränkthetssyndrom.
Nej. Det finns en god anledning till varför de badmintonspelare som vill spela tennis blir kallade fula ord av de andra badmintonspelarna. Hus-badmintonspelare kallas det. och massa andra saker. Det finns en anledning till det. Det är för att de vill skamma bort dem. De vill trycka ner, för de förstår att det största hotet mot vår badminton-offensiv här, det är de badmintonspelare som faktiskt accepterar och inser att de har hamnat i en tennisklubb.
Mm. Men jag ser med stor oro på utvecklingen framöver. Därför att vi kan se nu i realtid att sossarna, de vet om det vi sitter och pratar om här. Mm. Det vet de om till 100%. Mm. Och det är precis som du sa, Linus, att man försöker ha kvar, med faktiskt stor framgång, så lyckas man ha kvar svenskfödda väljare genom att vara tuff i retoriken, samtidigt som man är väldigt slapp vid gränserna. Mm. Därför att det är självklart, de vill ju inte, alltså om du frågar Stefan Löfven eller vilken högt uppsatt sosse som helst, vill du sitta kvar vid makten? Mm. Det är klart att de säger ja. Och då säger jag, ja, men då har vi ett knep här. Mm. Då ser ni till att otroligt, alltså mängder av utlandsfödda, framförallt män, framförallt, det kanske är, alltså nu kommer jag på en konspirationsteori här. Mm. 9000, det var ju bara av de här afghanska männen, det var ju bara män.
Ja.
För kvinnorna, där har de inte lika stor inställning.
Nej, exakt. När det gäller kvinnor.
Det beror ju på att kvinnorna inte kommer hit. Så att
tyst.
Ja. Nej, men SCB är ändå, inrikesfödda kvinnor och utrikesfödda kvinnor är det inte alls samma stora skillnad. Utan där, när det gäller Sverigedemokraterna till exempel, i senaste då mätningen i maj, så var det, vad var det nu då? Det var 11% svenska kvinnor, svenskfödda kvinnor, och 10% utländskfödda kvinnor. Mm. Så utlandsfödda kvinnor röstar i lika hög, eller stödjer Sverigedemokraterna i lika hög grad som svenska kvinnor. Så att,
och det är inget konstigt om man liksom har lite livserfarenhet. Alltså kvinnor är mycket, särskilt om de kommer från vad de uppfattar som en förtryckande kulturell kontext till en mindre förtryckande, så är det klart att de tar sig an det nya mycket snabbare. De vill ju, i den mån de får det.
Ja, jag tänkte just det. Precis. Nej, för det är samma sak där. Där var ju också skillnaden för sossarna inte heller stor då. Sossarna tjänar inte mycket på utlandsfödda kvinnor helt enkelt. Så det är, men det här är en viktig fråga av den anledningen att folkomflyttningar tror jag är framtidens viktigaste instrument för makten. Mm. Och för det har Kina, även om de inte är en demokrati, så förstår de betydelsen av att upprätthålla någon typ av respekt. Och där är det så att där har man ju länge kört han-kineser från kusten in i landet, till exempel där uigurerna håller till. Vad heter den republiken?
Eller Qingpao?
Ja, jag kommer inte ihåg de där Kina-namnen.
Xinjiang,
för att skapa liksom en dominans utav han-kineser då, så har de flyttat in dem i landet. Och i USA så är man ju rädd för att demokraterna nu vill göra det omöjligt för republikanerna att vinna genom att göra ett antal utav de här vad kallas de nu då?
Puerto Rico.
Ja, Puerto Rico och de här områdena som är alltså knuten till USA men inte del, de är inte erkända som delstater och har därför inga...
Protektorat kan det heta.
Ja, någonting sånt där, jag kommer inte ihåg. För blir de delstater då får de ju två senatorer och minst en kongressman. Mm. Så då har de massa nya elektorer som, och alla kommer att vara demokratiska, för Hawaii och andra de här övärlden av någon anledning har alltid varit stor övervikt av demokrater. Så att det är också en sorts folkomflyttning så att säga, juridiskt. Mm. Så skulle demokratiska partiet här kunna sabotera demokratin genom att plocka in andra grupper i det som ska ingå i den demokratiska
rösträkningen. Men kan de det? De har Vita huset då?
Jo, de måste ha Vita huset, och sen är senaten en viktig del. Och där är det ju fortfarande inte avgjort. Där har republikanerna nu 50 senatorer. Och två är fortfarande öppna, för det Georgia har det så, har inte en senator fått mer än 50% av väljarna, så blir det runoff. Alltså en omgång till mellan de två som fått mest röster, och båda de senatorerna, för det är ett fyllnadsval där också då, så blir det så i januari. Så att om republikanerna vinner åtminstone en av dem, då är det republikansk majoritet i senaten, och då kan inte demokraterna göra det här. Mm. Men om demokraterna skulle vinna båda dem och det blir 50-50, då är det Kamala Harris som avgör, och då kan du räkna med att då tar hon in vad sjutton som helst för att göra omöjligt för republikanerna att vinna i framtiden.
Mm. Ja, det här är ju lite deprimerande måste jag säga, att vänstern kan vidta irreparabla åtgärder när en trogen socialdemokrat har fått medborgarskap i Sverige. Mm. Så är det plötsligt att det spelar ingen roll om han har fuskat med...
Mördat, våldtagit, det spelar ingen roll.
Nej, och dessutom fuskat med sin ansökan.
Nej, just det.
Ja, det kommer att spela roll.
Mm. Ja, det hoppas.
Men det är om länge, men... det är lång tid.
Ja, jag menar bara att det finns en väg runt. Jag är ju en sån person som ser medborgarskapet som heligt. Därför att om en stat lovar dig en sak, då kan inte jag komma i efterhand om jag tar makten i den staten och säger att det där var inte sant. Men om du däremot ljuger, om du säger att du är född 92, fast du är född 78, det är ganska stor skillnad, Erik. Mm. Det var en onödig lögn.
Ja.
Då kan ju jag i efterhand säga att det här personnumret du har, det finns ju inte ens.
Mm.
Nej, så du har ju inte, uppenbarligen inte, medborgarskap eftersom den här personen finns inte. Det finns ingen som är född 92 och heter Erik Dahlin. Men det kanske finns, men du förstår vad jag menar. Mm. Och på så sätt så kan alltså alla fusk kopplade till medborgarskapet, det ska ju såklart beivras genom att man rycker medborgarskapet.
Men det kräver en grundlagsändring att man får upphäva medborgarskap. Mm. Och så kräver...
Nej, det är inte att upphäva dem, det är att nullera dem.
Ja, just det, precis. Jag säger att de aldrig har
ingått.
Eftersom de inte följde reglerna, precis. Men det kräver dels att det finns att Gunnar Strömmer, Moderaternas partisekreterare, gjorde en utredning om det här när han visade, men det fanns ju då ingen majoritet i riksdagen då. Så att där gäller det ju då att Moderaterna står på sig och att det blir den här majoriteten konservativa 2022, då kan man lägga fram en sån grundlagsändring, rösta igenom det en gång, men det är först efter valet 2026.
Ja, att om man inte får
fortfarande är en konservativ majuritet, då kan man få
inte får kvalificerad majoritet, va?
Nej, det är alltid ett val emellan två beslut. Så det är långt fram i tiden.
Vi har ju pratat om det här massa gånger i podden för de som har hört det förut och tycker att det är tjatigt, men det finns ju kanske hundratals, kanske ännu fler olika instrument som man kommer kunna använda för att vända den här utvecklingen. Så att, de flesta av dem är inte grundlagar, utan det handlar om att se till att det finns inga ekonomiska incitament att befinna sig i Sverige om man inte gör rätt för sig och låter sina barn bli svenska och så vidare.
Vem ska rösta fram det? Alltså, självklart, om vi tillsatte en godtycklig person som diktator imorgon, till exempel mig, då skulle de här problemen vara borta på ett par år. Mm. Alltså, men jag undrar, hur ska man, när det fylls på av socialdemokrater till vårt land hela tiden. Alltså jag skulle gissa att 7 av 10 som invandrar till Sverige röstar vänster.
Ja, men du missar ju en fundamental punkt, Erik.
Ja.
Och det är att socialdemokratiska väljarkåren består till, jag vet inte hur många procent, men en övervägande majoritet av svenskar. Av människor, i väldigt många fall dessutom av hederligt, förnuftigt folk som kommer att tröttna dem också.
Ja, men det är
och dessutom så undrar jag så här, jag undrar lite så här, de här domedagsprofetierna, gör inte de att du egentligen borde göra något helt annat än att sitta här och podda?
Jo, men det,
om du,
det är därför
om du
jag
tänker
försöker,
att det är kört, varför åker du inte till Hawaii bara och tar en drink?
Men vi fick ju nyss höra att det är bara demokrater på Hawaii.
Dominikanska republiken då?
Köper Dominikanska republiken och kastar ut alla andra. Ja, nej, men
du kan köpa Sankt Bartolomé.
Ja.
Just det, som var svenskt en gång i tiden. Ja.
Tyvärr har jag kanske inte ens råd med en endaste villa där. Men... Det förra ämnet vi diskuterar kan man diskutera länge som helst. Men nu ska vi diskutera att jag anser att klimatalarmister bör lära av coronapandemin.
Det skulle vi också kunna diskutera hur länge som helst.
Ja,
om jag ska vara helt ärlig.
Ja. Min spaning, observation.
Vi får se.
Ja. Det är att åtgärderna man vidtar mot coronapandemin liknar väldigt mycket de åtgärder som klimatalarmister vill vidta mot klimatet.
Mm.
Eller mot stigande temperaturerna. Vi ska resa mindre, vi ska liksom roa oss mindre på olika sätt. Och det är inte några så här små åtgärder som klimatalarmisterna vill att vi ska vidta. Vi sa ju onsdags då att Trafikverket har räknat ut att man måste höja priser på bensin och diesel till ungefär 50 kronor litern. Det är den typen av åtgärder. Om man inte då ska förbjuda flygande och bilåkande totalt.
Totalt, ja, precis.
Och nu kan vi se hur det har gått med det här. Coronapandemin, konsekvenserna av dem såg vi ju i Europa kanske i mars någon gång. Va?
Mm.
Och då var det stor nedstängning och sen så var det lättnader under sommaren. Men fortfarande, man kunde inte gå på konsert eller större evenemang. Sådär. Och det var ju reserestriktioner också. Nu när andra vågen kom, då gick ju Spanien ut ganska hårt och sa att vi inför nödläge, hej och vad det var. Och det blev massiva demonstrationer. Och så att jag tror inte att det är en framkomlig väg. Om man nu tror, vi förutsätter att klimatalarmisterna har rätt.
Mm.
Jag tror inte att det är en framkomlig väg att stänga ner hela samhället. Jag tror inte att folk kommer acceptera det. Därför att när det gäller pandemin, det där är väldigt viktigt. Då tror jag att de flesta förstår att det smittar från människa till människa. Vi tre, om någon av oss hade det här så skulle det kunna smitta ganska bra. Men om du, Linus, hade befunnit dig i Danmark till exempel, då hade inte vi kunnat smittas.
Mm.
Så jag tror att folk förstår att det finns ett samband mellan att förbjuda flygtrafik, förbjuda folksamlingar och att det blir mindre smitta.
Ja, att det är väldigt tillfälligt. Ja. Eller förhoppningsvis.
Och, precis.
Ja, exakt,
just
precis.
Det är det som kommer till, att pandemi är ju en tillfällig händelse.
Och ändå accepteras det inte.
Nej.
De här spanjorerna, de vet ju att det här kommer inte pågå i 5 år.
Ja, de protesterar mot de här nedstängningarna.
Ja, de protesterar mot nedstängningarna. Mm. Trots att de flesta vet att nedstängningarna hjälper och de är tillfälliga. När det gäller klimatförändringarna, om de nu existerar på det sättet som klimatalarmisterna tror och tycker. Där finns inte samma acceptans i samhället. Det finns liksom inte samma direkta konsekvenstänk, tror jag, i samhället. Att det säger att om jag åker på semester så kommer världen dö. Så kommer folk att dö.
Nej.
Man ser inte det direkta sambandet.
Nej.
Och dessutom, det är ju det går inte att bara vidta de åtgärderna i ett år, två år, tre år. Om det nu ska funka, då måste man vidta det liksom under längre tid. Och då kommer jag till vad nu klimatalarmisterna kan lära av coronapandemin. Jo, bli duktig på att behandla symptomen eller konsekvenserna. Bli duktig på att behandla konsekvenserna av en höjd temperatur i världen. Sjukhusen nu, det dör ju färre, jag har ingen statistik på det, men om man nu säger att spridningen av coronaviruset är ungefär lika stort i Sverige nu som i våras, en del siffror tyder på det, då kan man ändå säga att det dör ju färre nu. Och det beror ju kanske delvis på att de allra skröpligaste dog först i våras. Men jag tror också det beror på att man inom sjukvården har blivit bättre på att hantera.
Ja, inom fallen. Äldrevården håller bättre på att hålla utanför.
Ja.
Det är väl det som är stora, hoppas jag.
Ja. Så att där man har liksom i takt med att man, eller parallellt med att man har försökt utveckla vaccin, så har man också blivit bättre på att behandla de som faktiskt blir sjuka.
Ja, man har också kännedom om viruset på ett helt annat sätt än vad man hade då. Vi pratade om det också tidigare, att de här basala hygienrutinerna som uppenbarligen inte kunde hållas av vissa inom äldrevården. Det är klart att på en sommar ska man nog kunna lära vem som helst att tvätta händerna. Så att jag tror att även sådana där små vardagssaker har blivit bättre. Så därför så har vi en lägre dödlighet trots spridning.
Mm. Ja, men informationskampanj är också ett sätt att mildra effekterna av en coronapandemi. Och då tänker jag så här, varför gör man inte ett generalt omtänk när det gäller klimatet? För att man förstår ju att det här kommer inte gå att stoppa. Om inte människor är villiga att sitta hemma ens ett år, inte, alltså långt ifrån ett år, då kan de ju inte liksom tänka sig att inrätta sig efter klimatregler. Det vill säga att inte resa, inte äta kött. Nu tycker jag då att allt kött är inte klimat... vad heter det, gasutsläppande. Men det finns ju massa såna här saker vi gör i västvärlden som vi inte ska få göra enligt klimatalarmisterna. Men istället för att fokusera på det, vilket inte kommer gå, så ska man fokusera på att göra platser beboeliga där man får en förhöjd temperatur. Och man får en förhöjd temperatur över hela jorden i så fall.
Har du läst Sverigedemokraternas budget? Är det därför du säger det här?
Nej. Är det sant? Är ni inne på det här spåret?
Vi har i flera år föreslagit klimatbistånd just för att kunna säkra områden som kan komma att drabbas hårt av kommande temperaturförändringar.
Vem, jobbar inte du på kommunikationsavdelningen?
Jo.
Hur kommer det så att du inte har kunnat kommunicera ut det här då?
Det har vi gjort flera gånger. Det kan du googla. Google är din vän, inte... Erik. Google är din vän.
Kanske jag som inte är läskunnig.
Nej, men det är just på den linjen. Alltså att, om man inte vet ens om det är... Det finns massa parametrar, men för det första vet vi inte att alla... vi är oense om hur stor del av klimatförändringen som ens är mänsklig påverkan. Jag tror ingen tror att det är 100%. Jag tror ingen kanske tror att det är 0%, men det är väldigt mycket däremellan ändå. Det är ju det ena. Men sen har du den andra parametern som skiljer sig från coronapandemi-parallellen, och det är att om alla svenskar skulle... sätta sig i sina hem och inte göra någonting som överhuvudtaget belastar miljön. Ligga i dvala med dropp.
Som är tillverkat av grankottar.
Som är tillverkat av grankottar som man har plockat själv utan att göra av med kalorier. För det är det handlar om i slutändan. Då skulle det fortfarande vara en piss i Nilen kontra till exempel Kina. Så där har du också en parameter. Att varför ska vi som släpper ut bland de minsta, givet klimatet då, alltså vädret. Varför ska vi göra avkall på allt, alla våra nöjen och så vidare, medan det finns en jättestor stat öster om oss, en bit, ganska lång bit, som skulle på några timmar äta upp den vinsten med sina utsläpp.
Ja, för skillnaden var, jag gjorde exemplet, om du satt i Danmark så skulle inte du kunna smitta oss. Men när det gäller klimatförändringar så skulle du...
Ja,
det skulle... klimatsmitta.
Exakt.
Så det är en stor skillnad. Men jag vill ta fasta på det du sa. Det var väldigt, väldigt viktigt. Det här att vi vet inte... Alltså de flesta är överens om att temperaturerna på jorden har ökat under de senaste decennierna. Medeltemperaturen. Och vi vet ju inte hur mycket av det här som orsakas av människan.
Nej, hur mycket som är naturlig cykel och hur mycket som inte
är. Ja, precis. Men låt säga att ingenting eller väldigt lite orsakas av människan, då spelar inte de här klimatåtgärderna någon roll.
Nej, absolut. Nej. Precis, det är det.
Och då sitter vi skiten ändå.
Ja, precis. Nej, men det som är min grundtanke. Det finns, man säger, prognoserna visar hur länge har vi kunnat mäta temperaturen? Mm. Det är inte ens 100 år. Mm. Men sen har det upptäckts loggböcker för fartyg som getts ut i Antarktis och Arktis. Där man konstaterar att på 1800-talet var det ännu mindre is. Mm. Än vad det är nu när man säger att allting smälter. Mm. Man ser isblocken falla ifrån. Det är mediernas favoritbild. Mm. Ja. Nu smälter allting.
Det är fallande isglaciär eller en
isbjörn på ett flak. Ja, just det, ja. Precis. Nej, men, så att om man går till tiden före man kunde mäta med de instrument vi har nu som är kanske funnits i 100 år så tyder allt på att det var ännu varmare på 1800-talet. Mm. Och vad fasen har vår påverkan med bilar idag då att göra om det var så varmt då? Så att allt det där tycker jag är humbug, jag tycker det är skit, jag är oerhört irriterad på hela den där diskussionen. Men vi måste göra någonting, det är ju liksom så, när det finns massa alarmister så måste man svara på något sätt. Och det naturliga svaret tycker jag är det vi har, som har åstadkommit att vi har det välstånd vi har, teknisk utveckling. Mm. Teknisk utveckling, bilarna släpper ut mycket mindre nu än vad man gjorde för bara 10 år sedan. Och för att inte tala om all industri med en enormt effektiv rening och energianvändning. Mycket mer effektivare maskiner vi har överallt. Det är ju genom den tekniska utvecklingen som vi både kan vara värna om miljön, för det ska vi naturligtvis göra, och ha en välståndsutveckling.
Exakt. Och det har jag varit inne på tidigare, att sluta ta de här genvägarna. För problemet, grundproblemet här är att den fete, mätte västerlänningen blir så fruktansvärt tacksam om hen kan få skämmas för någonting och kanske sopsortera lite eller göra något annat som gör att den här religionen som hen har slängt bort ersätts med någonting, det här tomma hålet.
Precis, jag tänker ofta på den här som katoliker har gjort, jag vet inte om man gjorde det här uppe också. Alltså piska sig själv på ryggen så att man blödde. Det är det, ja, det är man det håller moderna, på med klimatet.
Det är det jag menar. Det är därför rörelsen finns.
En del lyssnar ju frivilligt på Håkan Hellström. Förlåt.
Ja, det händer faktiskt. Jag har hört att folk har gjort det. Eller ja, jag har hört.
Ni får inte vara sådana.
Inga förstahandsuppgifter.
Han kommer från Göteborg, det är bra.
Ja, allt från Göteborg är bra. I alla fall. Nej, men det är ju tyvärr så att den västerländska religionen idag är ju att skämmas för att man har det tämligen bra. Mm. Och det blir väl en konsekvens när folk är rotlösa och helt utan identitet. Att de måste liksom hitta någonting. Och det faller ju väl ihop med då Greta-rörelsen. För då de här sojapojkarna på Södermalm springer omkring och de är så himla klimatsmarta hela tiden så att det finns ingen hejd på det.
Men det är bara när det passar sig, för jag hörde idag att Greta Thunberg har hundar.
Jaså? Mm.
De är ju miljöpåverkande. Varför dödar hon inte dem? För klimatets skull. Titta vad hon sviker miljörörelsen.
Ja. Mm. Nej, men det, så är det ju.
Det är två, jag har sett dem på bild också faktiskt. Och det är två hundar av Golden Retriever-storlek.
Oj, ja.
Och det är alltså,
vilka klimatbovar.
De släpper ju ut lika mycket som en SUV.
Mm. Mm-hmm.
Så att hon har två SUVar som hon kör runt med.
Mm.
Alltså, hon använder normal användning av två SUVar istället för en.
Mm. Ja. Men poängen här är i alla fall att det här, vad man gör för klimatet eller miljön, det är det viktiga, inte vad det ger för effekt.
Nej.
Och därför så tycker jag att det borde ställa sig liksom vuxna politiker upp och säga så här: kom igen nu kör vi kärnkraft, hårt satsning på kärnkraft så vi kan släppa ut noll på vår elenergianvändning. Vi satsar pengar på att ta fram antingen biobränslen eller bättre elbilar eller vad vi nu gör, men så att vi underlättar steget till imorgon utan att straffa de människor som inte har råd att köpa en Tesla. Som inte har råd att flyga med miljöbränsle, vilket antagligen är väldigt dyrt. Och så vidare och så vidare. Alltså, tekniken har räddat oss förut och den kommer rädda oss igen. Det är bara att vi måste fokusera på tekniken. Vi måste fokusera på utveckling, på innovationer.
Och inte låta korkade politiker stimulera felaktiga tekniska lösningar. Ni alla vet ju det här med etanol. Alla bensinmackar skulle ha etanol ett tag och så sen var det gas. Alltså, och det är politiskt framtvingade åtgärder som det sänker då små bensinmackar på landsbygden och sen visar det sig att det håller ju inte.
Nej. Jag tycker att etanolsatsningen var både bra och dålig, men den var ju mest dålig. Men det absolut sämsta med etanolsatsningen var ju precis det att man tvingade mindre bensinstationer på glesbygd att antingen lägga ner eller skaffa en etanolpump. Mm. Och sen efter några år så var det inte någon som efterfrågade etanol.
Så är det en småföretagare som har lagt massor med egna pengar på att investera i den här skiten och så fungerar det inte. Mm.
Jag är inte helt emot politisk styrning i det här fallet.
För nej, man måste vara säker. Ja, man kan inte bara experimentera.
Nej.
Jag är inte heller. Jag är jätteför subventioner för bilar.
Men då ska man veta vad man gör.
Då ska man veta vad man gör. Då
inte hålla på som här. Oh, vad fint, vi har etanol här
man
nu.
Man måste lyssna på kritikerna, för det var ju många ganska tidigt som undrade var ska den här etanolen produceras?
Det. Mm.
Och det var det som blev fallet sen, för man var tvungen att producera det i Sydamerika bland annat. Därför att där fanns råvaran. Och vad var råvaran då? Jo, det var sockerrör och det var majs.
Mm.
Som växte på ytor där det skulle kunna växa ärtor. Eller majs som man åt. Eller regnskog för den delen. Eller palmolja.
Så det är ju det. Och ofta när politiken går in då blir det planekonomi. Ja. Och då tänker jag omedelbart på Sovjetunionen. Mm. Titta vilken fin miljö de hade i Sovjetunionen.
Mm. Exakt.
Och det
har det varit i Tjernobyl?
Ja, just det.
Nej, men nyckeln i det här är att man har kloka politiker. Men det får se om vi kommer...
Det är höga krav du ställer.
Ja, fast jag tror ändå att nyckeln är kloka väljare. För kloka väljare kommer att ge kloka politiker. Det är bara det att...
Det tar tid.
Det tar tid.
Mm. Jag vill backa bandet lite grann till det här med att göra det som SD tydligen är inne på. Då, vilket inte jag visste om, men att man ger att man lägger in en viss budget för att klimatanpassa...
Det kan vara låglänta områden som man räknar med kan svämma över vid en havsnivåhöjning. Det kan vara områden som drabbas särskilt hårt av orkaner och så vidare.
Men utvecklingen går ju i motsatt riktning, för att det sker ju mer översvämningar nu, kommer ju från försäkringsbranschen. Därför att man numera i Sverige bygger på områden där man av lokalkännedom tidigare har vetat att här kan det bli översvämning, därför bygger vi inte här. Mm. Nu skiter man i det och bygger ändå, och då blir det översvämning.
Mm. Nej, precis. Det där är ju det där måste ju huvuden rulla, höll jag på att säga. Men det måste ju få en ändring och ansvarsutkrävande. Men jag tänker så här. Tänk er att ni hade landat på planeten Tellus och åkt runt i någon ganska snabb farkost och kunnat inspektera olika områden var man skulle slå sig ner. Och så fick ni välja mellan norra Sverige eller Sahara. Ja, på sommaren så hade ni säkert valt norra Sverige, men på vintern jag tror att man
hade du valt en öken istället för Kiruna.
Ja, men om man alltså tänker att ni aldrig sett planeten förut. Ni har inte sett några kläder.
Är vi vana vid 50 grader och sol?
Ja, i övrigt har ni en mänsklig...
Min släkt kommer från Norrbotten. Så att det är
ja, men det är ju
Eriks
för...
Eriks liknelser. Alltså,
ja, men,
är,
ja, men, ja, jag förstår
det är
att
något
inte.
Härligt. Ja.
Men alltså... Min poäng här är att norra Sverige är inte särskilt gästvänligt för människor. Men vi har gjort området beboeligt.
Ja, just det. Mm.
Genom att på vintern när det är minus 35 grader, då har vi kläder på oss som gör att vi kan vistas ute. Vi har fordon som vi kan transportera oss i. Med fordon med värme. Vi har dessutom...
Skoter,
ja, just det. Och vi har hus som är isolerade med uppvärmning. Så att jag tycker att på förhand, om man inte nu skulle ha massa liksom förhandsinformation om att man faktiskt kan bo och ha det väldigt bra i norra Sverige, vilket jag vet inte om man har, det finns inte så många välmående städer mitt i Sahara. Men
kan man få välja typ Kreta eller något? Måste man välja liksom ekvatorialöken?
Ja, jag tyckte nog att Kreta var lite för trevligt. Kreta är liksom lite, det skulle till och med jag välja framför Haparanda. Om det fanns massa trevliga svenskar. Men,
kan vi komma till någon sorts slut?
Ja, slutsatsen är att nu när det blir liksom klimatdebatt, då kommer liksom stora delar av jorden vara helt obeboelig. Mm. Men Haparanda är ju redan obeboeligt. Men vi har gjort det beboeligt.
Ja, nej, men det är en poäng.
Men sen då så blir knappt Elon Musk motsagd när han ska kolonialisera Mars. Mm. Är inte det svårare att göra beboeligt än Sahara i ett klimatalarmist perspektiv?
Men det finns en annan en parameter här.
Säg inte emot.
Jag förstår den. Om du tänker så här. Du måste sätta dig in i huvudet på dem som tror att det här är 100% eller nästan 100% mänsklig påverkan. Det är naturligtvis går ju emot ens instinkter att man ska ändra hela klimatsystemet på grund av ett sätt att leva. Så jag kan ju förstå, om man tror att det bara är människans fel, då kan jag ju förstå att man vill stoppa det här nu. Det kan till och med jag känna om jag tänker mig att det bara är människans fel och det kommer gå åt skogen. Då är det ganska nära till hands att känna att det här du säger att man skulle kunna då göra vilket område som helst egentligen beboeligt, eftersom då Elon Musk vill göra Mars beboeligt. Det stämmer ju i sak, men jag tror inte att det är en attraktiv tanke.
Nej, de har nog gillat det. Nej, för det jag kommer att tänka på det är ju att i Florida bodde inte särskilt många andra än bomullsplockare förr. Men sen kom luftkonditionering.
Aha.
Då blir det ju helt plötsligt attraktivt att bo i Florida.
Kan man
nu har miljontals människor flyttat dit, inte minst pensionärer från kalla New York och så bor i Florida nu eftersom man har luftkonditionering. Mm. Och AC då. Så att det har ju redan inträffat att människor har flyttat till varmare delar av världen. Men det är det kräver energi. Och det tillverkas
men idén att det skulle bli obeboeligt, den är befängd. Det är helt riktigt. Det är klart att vi skulle lösa det.
Men den är ju inte befängd i debatten. Det finns ju till och med personer som är ganska normala som har köpt det konceptet.
Men då har de inte förstått att det finns, dels så finns det ju då, precis som du riktigt påpekar, stora delar av jorden som idag är för kalla för att bo på. Men sen så är det också så att koldioxidbalansen i atmosfären påverkar ju också möjligheten för växter att etablera sig i olika områden. Så man kan ju teoretiskt sett en högre luftfuktighet och en högre koldioxidhalt kanske trycker undan vissa öknar och bromsar de här effekterna och så vidare.
Och sen så är det så
återigen. Sen binds ju då koldioxiden i framförallt då torv som byggs på genom årtiondena där det börjar växa där det inte har växt förut så att säga. Så det finns ju massa balanserande effekter av en ökning av koldioxidhalten.
Ja. Alltså, och en sån där skräckscenario det är ju att havsnivån ska höjas. Men då är det ju bara att titta på Holland. Halva Holland ligger ju under havs under noll på havs.
Det kanske inte är något att sträva efter men
men har man byggt liksom olika typer av raffinerade vad heter det?
Fördämningar
och vad heter det? Mular slussar och slussar just sådana saker.
Ja, men för att det kan man tycka på förhand, men det här det är ju helt omöjligt att stå emot en havsnivåhöjning på 6 meter till exempel. Ja, men SSU hörde jag när jag såg en debatt mellan Filip Botström och Sverigedemokraternas Tobias Andersson.
Mm.
Ja, precis. Förra i Almedalen förra sommaren. Och då står den här Botström då och säger att vi ska satsa 100 miljarder årligen på klimatet.
Ja, det gör de ju nu tror jag. Nu med corona så har man ju bränt på utav bara tusan med allt möjligt klimat.
I Sverige?
Ja, vi får kolla upp det där, men jag tror att Magdalena Anderssons budget är fullt med sånt där nu.
För att jag tänker, om man skulle spara de pengarna, ackumulera de pengarna till när det blev skarpt läge. Alltså vi skulle ha, kanske skulle ha 1 000 miljarder, flera 1 000 miljarder.
Klimatfond.
I en klimatfond. Mm. Då skulle man ju kunna säga till de som bodde vid vattnet att okej, vi har två alternativ. Antingen så fördämmer vi vattnet. Är det rimligt att göra på den här platsen? Nej, det är det inte. Ja, då flyttar vi huset. eller så köper staten en ny tomt till
dig. Ja, men för Sveriges del är det inget problem i Sverige eftersom...
Ja, men om havsnivån skulle stiga 6 meter,
skulle
jag ligga risigt till
ja,
exempel.
Ja, men det skulle vara mindre problem än för många andra länder.
Men jag kan betala flytten inte... av mitt eget hus bara jag slipper se den här regeringen igen.
Ja, men det går ju Sölvesborg för. Jag såg ett inslag där att de hade hämtat ner från... skogsavverkningstrakterna i Sundsvall. Sundsvall var det, ja. Sån här herrgårdsvillor som är transporterade ner till Sölvesborg.
Ja, okej. Okay. Ja. Nu har jag en murad 50-talsvilla.
Kanske inte lika man vill.
Ja. Mm. Men, ja, precis. Men, nej, men absolut. Det var ett mycket bra exempel. Mm. Alltså, för det är såna enorma pengar vi pratar om. Mm. Så varför lägga dem på att förhindra någonting som vi inte ens vet att vi kan förhindra? Det är ju mycket bättre att lägga de pengarna på att bota de eventuella effekterna.
Men vänta det här. Mm. Det är inte bara det att vi inte vet om vi kan förändra det. Även om vi vet att vi kan förändra det, så det är inte våra utsläpp som kommer göra det.
Nej.
Om alla världens länder skulle ha samma krav som vi, eller samma nivå som vi, så skulle det vara väldigt mycket bättre.
Per person?
Ja, inte per person, utan per, om man säger per landenhet.
Ja, alltså, vi får ju vikta för...
Ja, att vi har skog och allt det
där. Ja, och hur kallt det är och sådana här saker. För det är orimligt att man ska jämföra en spanjors, en central spansk villa där det varken är för varmt eller för kallt så ofta, med Haparanda, där man måste värma upp huset nästan året om.
Nej, men det är sådana i klimatdebatten, det är få debatter som det är liksom totalt mörker. intellektuellt mörker. Ja. Alltså. För då jämför man så här, ja, vi svenskar, vi måste skärpa oss, för vi släpper ut mycket, ja, per person, men det är för att vi har en hög levnadsstandard. Men så här, andra länder har ju valt att satsa på en hög befolkning.
Mm. Ja, kanske inte Kina dock.
Nej, de har ju försökt motverka. Tvärtom. Men så här, har inte länderna något ansvar längre? Är det här ett personligt ansvar?
Ja, Sverige, det är ju det där gamla, det borde vi ha i någon podd också, det här stormaktsmentaliteten som finns i svensk politik. Att svenskar ska rädda världen genom sitt...
Jag tycker ändå, och det kan vi ju göra genom att då hålla nere vår befolkning. Om vi kommer överens om med alla andra länder i världen att okej, men Indien, ni får faktiskt rätta in er i ledet här och ha lika, den dagen som ni har lika få människor per kvadratkilometer som Sverige har, då kan vi sänka vår levnadsstandard till er nivå. Mm.
Parallell där finns ju den här plastpåseskatten. Den illustrerar den här dumheten in absurdum. Mm. Därför att vi har alltså 10 stycken floder som primärt spyr ut plast i våra hav. Varför gör de det? Jo, det är för att folk slänger soporna. De använder floden som sopnedkast.
Ja, sopbilarna häller tömmer sig i havet. Eller i floderna. Ja,
vilket är helt galet. Ingen av de floderna ligger ens i Europa.
Nej, tänk om man kunde använda lite biståndspengar till att bygga en ordentlig reningsanläggning.
Exakt. Istället så ska vi betala... Och det är precis samma grej. För att allt annat bort, liksom, alla eventuella skillnader per capita i utsläpp och så vidare, skiter det så länge. Det är fortfarande så att vi skulle kunna satsa våra klimatpengar på någonting mycket mer konstruktivt. Dels innovationer och forskning naturligtvis, men framförallt att liksom inte, och dels, förlåt, innovationer och forskning, klimatbistånd i någon mening och klimatfond konkret, ja. Kanske i någon mening. Men framförallt sluta med de här skamåtgärderna. Ja. Men anledningen till att skamåtgärderna finns och att de fungerar är att vi har en väldigt stor, väldigt mätt, väldigt nöjd, väldigt vilsen, väldigt rotlös medelklass som väldigt gärna vill ha ett straff. Var den är.
Ja, men det som jag tycker är väldigt intressant är ju att svenska folket bojkottar ju den här plastskatten nu genom att inte ha med sig eller köpa några plastpåsar. Mm. Så Magdalena Andersson får inte in några pengar på den här skatten.
Nej, jag har inte köpt en plastpåse.
Nej, inte jag heller.
En annan rätt rolig grej, alltså svensken bojkottar ju den här massinvandringen också. Det är väldigt få svenskar som flyttar till Rinkeby. Mm. Alltså jag kan förstå att man inte ville flytta dit på 50-talet när det mest bodde svenskar där. Men nu när man har röstat fram en sån fin multikulti. Mm.
Varför flyttar inte Fredrik Reinfeldt dit?
Ja, exakt.
Ja, det är märkligt.
Ja, och utan livvakter.
Mm. Jag tror bara med att han inte köper plastpåsar heller. Nej, jag vet inte. Avslutningsvis vill jag ännu en gång återknyta till fredagen den 13 och hoppas att ni som har lyssnat på det här avsnittet samma dag som den kom ut inte har drabbats av någon olycka utan kan ta helg som i vanlig ordning och göra vad ni gör. Kanske räfsa löv i de här tiderna.
Ja, det behövs.
En del krattar ju löv annars.
Ja, det ska vi...
Otroligt märklig sysselsättning.
Ja, det tar kanske nästan 3 gånger så lång tid skulle jag tro.
Plus att löven går ju sönder och det blir bara skit kvar. Man får ju inte upp den löv, man krattar dem ju bara.
Mm.
Ja, nu har det regnat också så det blir...
Ja, det blir dåligt.
Precis. Men ja, vi ska väl inte dra ut... plågan.
Det kanske är det här avsnittet som är olyckan för fredag 13.
Just det.
Nu när folk måste titta på oss medan de kör bil för att de tycker att vi gör oss så väldigt bra i rutan.
Mm.
Så kanske vi kör
idag
vägen.
Idag har du fått puder också.
Ja, jag tog på det själv. Jag var inte helt nöjd med förra veckans avsnitt för att jag tyckte att den här tandläkarbelysningen inte... framställde mitt ansikte i god dag.
Jag tänkte det var bra, vi är så långt ifrån så att det syns inte.
Jaha.
Jag tyckte du sken.
Ja, och alla skavanker i mitt utseende sken Sina också.
Visdomsfläckar.
Ja, precis. Mm. Jag borde gjort som Julio Iglesias, hörde jag, att han var väldigt mån om att alla bilder skulle tas från en sida. För han tyckte själv att, en sida av hans ansikte var vackrare än den andra. Det kanske jag skulle ställt som krav för fortsatt deltagande.
Du sitter ju väldigt utsatt
att
där. Du får ju
kameran visa. Ska inte stå där, den ska stå där. Mm. Så att vi får, ja, jag vet inte.
Mm. Vi får se, vi får omförhandla detta till kanske nästa avsnitt.
Men de flesta lyssnar ju fortfarande som ljudpodd.
Ja, och jag är på deras sida.
Ja, och det, för er del så har det inte blivit någon förändring alls. Vi visar inte upp några bilder som ni går miste om. Eller,
ja, du ritade en graf med fingrarna här förut.
Ja, just det, men då
gick uppåt, ja.
Beskrev jag väldigt tydligt hur den såg ut.
Ja, jag kan säga för er som lyssnar och lyssnade på det avsnittet, ni missade ingenting.
Inte just det segmentet.
Nej, inte av grafen alltså.
Nej,
exakt. Bra, då säger vi i kör 1, 2, 3.
Hej då!
Helg!
Vad sa
hej då? Jag tänkte jag säger något annat.